1989 tror jag vi åkte dit för att be för landet. Då fanns det ingen evangelisk kyrka. Fanns en katolsk kyrka som står där fortfarande, en monument av byggnad. Och det var en albansk katolik som faktiskt tog emot oss när vi var där ett internationellt team och bad. Och det är varje gång väldigt spännande nu när man är där efter alla dessa år att se en massa nya kristna. Och de på något sätt är väldigt medvetna om det här, att de är den första evangeliska generationen av kristna i landet. Det är ett litet land, så knappt 700 000 människor, 800 000 om. Och det är några församlingar som finns, och de samarbetar än så länge väldigt bra och hoppas att det kommer bli ännu bättre. Och så jag har varit där, jag tror det är tredje eller fjärde gången faktiskt på den årliga konferensen. Och han Jovica, som vi understöder här, han hälsar mycket, och hans fru, han tyckte det här var hittills bästa konferensen. Och det var väldigt kul faktiskt. Det var ganska mycket folk. Och han brukar säga så här att de är hungriga efter undervisning. Och det märker man, ärligt sagt, det märker man. Det var en engelsk pastor som var där och talade på första mötet. Så hade jag efteråt två möten och stannade där på söndag och hade gudstjänster också. Träffat folk. Hade väldigt bra samtal med olika människor. Jag kan säga så här bara. Det som pågår just nu i de där länderna är ganska tråkiga saker när det gäller ledare. Otroligt många pastorer skiljs där just nu. Och det sker verkligen galna saker. Så tänk gärna på dem och be gärna för dem när ni tänker på de här länderna. Ja, så. Nu tror jag faktiskt att jag ska ta lite tid då. Fortsätta med undervisningen om personlig upprättelse. Och jag vet att alla har inte alltid varit på där, så jag tänker inte repetera, för det skulle tagit kanske lite för mycket tid. Men jag tänker faktiskt dela lite grann bara så här. Om jag tar fram den där huvudtanken i där undervisningen, åtminstone så som jag ser den. Har sagt att upprättelsen handlar egentligen om två främsta aspekter, den här upprättelsen som vi som människor behöver uppleva. Om jag säger så, jag tror att frälsningen är bara den dörren som Gud öppnar för oss. När vi blir frälsta och går igenom den dörren, då börjar processen av upprättelse. Och den pågår, tro eller ej, i lite längre än 8 veckors kurs. Eller hur, Lasse, va? Ja, och det är någonting som jag tror pågår hela livet, men det är en härlig process faktiskt att se vad Guds ord och Guds ande kan göra i våra liv. Två områden tror jag är främsta områden där evangeliet, och jag vill betona det är det här som är upprättelsens metod, om jag uttrycker så. Vi lever i en värld där det finns kurser till höger och vänster, och hur du förverkligar dig själv och hur du får ditt värde och hur du får jag vet inte vad. Så det är även vår kristna värld, inte undantag. Vi påverkas väldigt mycket, speciellt i västvärlden, av massa olika metoder hur du kan bli det där värdiga människa och hitta ditt värde och hitta, liksom, det handlar väldigt mycket om oss själva. Och när jag läser Bibeln så ser jag två saker som evangeliet gör i våra liv. Det första är att evangeliet återför värde till oss. Upprättar värde. Och vi behöver inte då säga som Kain sa, att han kände sig värdelös efter att han har blivit bortdriven från Herrens ansikte. Evangeliet ger oss värde. Jag vet inte hur ofta du tänker på det, men jag tänker väldigt ofta på det att vara kristen är sån enorm stor skillnad mellan vilken annan religion som helst. Därför att evangeliet är det enda, om jag skulle säga religion, det är inte religion men förstå mig rätt nu, som ger oss värde utan att vi behöver röra lillfingret. Härligt, eller hur? Allt annat kräver av oss att vi ska göra det ena och det andra. leva hela livet i stort sett i prestation. Tyvärr så finns mycket i kristna kretsar också undervisning där du, om du profeterar 3 gånger i veckan, då är du mycket mer värd än den där vanliga farbror Svensson som sitter i bänken och inte gör något, va? Men det är inte så i Guds ögon. Och då tänker jag så här, först återför Gud värde till oss, sen utifrån det funna värde så kan vi tjäna människor runt omkring oss. Det är fruktansvärt svårt om det blir tvärtom. Om det blir så att vi måste tjäna för att hitta värde, då blir det inte bra, därför då tjänar vi aldrig andra, utan då tjänar vi oss själva. Egot sitter på tronen och så är det. Nu vill jag gå vidare här till första praktiska exempel i Bibeln hur en person blev upprättad, och vi ska ju med det mors dag, vi ska tala om en kvinna idag och hur Gud upprättade henne. Jag vet inte hur mycket jag hinner, men vi får se. Första Samuelsboken, kapitel 1. Jag kommer att läsa några verser och se hur långt jag hinner i texten. Det som jag tycker är fantastiskt med det här upprättelsen, det är att upprättelse handlar inte bara om att bli frälst och sen bli upprättad, utan det handlar också när vi misslyckas i livet, att åter och åter få ett tillfälle att bli upprättad som person och som människa. Det är helt otroligt. Och det där tror jag är viktigt för många av oss att höra. Jag läser från första versen så här. I Ramataim Sofim, det låg norr om Uppsala, i Efraims bergsbygd, bodde en man som heter Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till den och den och så vidare. Jag måste säga, när jag läser alla dessa namn, jag minns alltid den predikant, ni som minns Björn Donobar, han läste alltid dessa namn utan något fel. Och min tunga bara liksom snubblar på varenda namn här. Elkana hade 2 hustrur. Det ena heter Hanna och den andra heter Penina. Penina hade barn, men Hanna hade inga. Okej, jag börjar med att kommentera lite grann där. Kom ihåg nu, upprättelsen handlar om 2 främsta aspekter i våra liv. Värde och funktion. Här har vi en man som hade 2 kvinnor som hustrur. Hur tror ni att dessa kvinnor kände sig? Måste känna sig väldigt härligt, va? Tänk att bo i samma tält med en man och du vet att den andra är också hans kvinna och det är du också. Och i det här fallet, det var en kvinna som heter Hanna. Hennes namn betyder älskvärd eller gynnande. Och hon... Vad var det nu? Ja, okej, Hanna. Fint, eller hur? Blev du uppmuntrad, va? Och vad var det mer som det heter då? Sa du att det betyder något annat också? Nåd, ja, bland annat. Ja, gracious. Men det kan vara älskvärd och gynnande och hon var nådig. Det stämmer vad du säger. Men du ska inte vara hon som var nådig. Du ska vara hon som är nådig. Det är bra, va? Okej, så här har vi en person som uppenbarligen har otroliga problem på 2 grundläggande livets områden. Värde och funktion. Jag vet inte hur någon skulle känna sig om man visste att man är alltid potentiellt nummer 2. Oberoende att det är bara 2, så är det alltid så att man kan vara väldigt lätt känna sig nummer 2. Det är ingen kul känsla. Det är därför jag tycker att de är första pastor och andra pastor och tror inte är en riktig biblisk beteckning för tjänsterna i Guds församling. Okej, så Hanna är 1 av 2 hustrur och hon fungerar inte i det grundläggande som en kvinna egentligen har fått som en gåva av skaparen, och det är att hon kan inte föda barn. Ni vet, för en kvinna bland Guds folk, det var inte bara så där att inte kunna föda barn. Det betyder någonting väldigt mycket mer för dem. I 5:e Moseboken, så i lagen står det skrivet så här i kapitel 7, vers 14. När Gud lovar Israels barn, om de lyder honom och så vidare, vad som kommer att komma över hans folk, då säger Gud bland annat: Du ska bli välsignad framför alla andra folk. Bland dina män och kvinnor ska ingen vara ofruktsam. Ej heller bland dina boskap eller din boskap. Så tror jag att Netanja tänkte på sig själv utifrån lagen, så att säga, utifrån Guds löften. Så kände han sig säkert inte så väldigt mycket älskvärd och ännu mindre gynnad. Och hon troligtvis var frestad att tänka ibland på att hon ligger under någon förbannelse av någon anledning. Att saken skulle vara ännu värre för henne, så hade hon en kvinna bredvid sig som heter Penina och som födde barn på löpande band. Hon bara spottade ut dem. Vissa kvinnor har lätt att ha många barn. Ja, nu när jag var nere i Serbien så pratade vi om en familj. Jag träffade dem för många, många år sedan. De var 17 syskon av samma mamma och pappa. Inte dåligt, så det är det jag menar. Vissa kvinnor kan föda väldigt mycket och lätt. I alla fall, i det här fallet så tror jag att Hanna kämpade otroligt mycket med sin situation, med sin identitet och sitt värde och så vidare. Nu går vi vidare i vers 3 och 4. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe Herren och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner var präster. Vers 4. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Penina och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, ty han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. Nu sitter någon och har Bibel 2000, eller hur? Och Bibel 2000 säger precis tvärtom. Men så är det med Bibeln. Och jag vet inte om jag ska gå in i förklaringen, jo det ska jag göra. Det handlar om följande som jag förstår här. Ursäkta mig. Det är att det här är tolkningssak, men jag tror att jag är inte ute och cyklar helt och hållet. I hebreiska, ni som kan det, det kan faktiskt ett och samma ord betyda precis två motsatta grejer beroende på sammanhanget och i vilket sammanhang man ser det. Det som jag tror här handlar om, jag tror att Bibel 2000 är så mänsklig så den översätter precis så mänskligt som det går. I och med att Elkana, eller att Penina födde barn, så skulle det vara mänskligt normalt att hon fick mer uppmärksamhet och blev mer, så att säga, belönad av sin man. I och med att hon var så produktiv och gav honom barn, och det var han säkert stolt över. Det tror jag det handlar om. Det andra som är möjligt, det är att Elkana handlar på ett profetiskt sätt gentemot Hanna. Och jag ska läsa två texter här utan att gå väldigt mycket in på det här. Att, det kan vi ta en annan gång kanske att förklara all det här. Men den ena texten är i femte Moseboken 21 och verserna 15-17. Där Gud talar om följande så här. Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han hatar. Konstigt. Och både den han älskar och den som han hatar har fått söner åt honom. Och om hans förstfödde är son till den han hatar, då får mannen inte, när han utskiftar arvet åt sina söner, ge i förstfödslo rätten och den son som han älskar till skada för sonen till den han hatar, eftersom den är hans förstfödde. Han ska istället som den förstfödde erkänna sonen till den han hatar, hustru, och ge honom en dubbel lott av allt vad han äger, till den är hans förstling av livskraften, av livskraft honom tillhör rätten. Okej, Gud handlar så att han vill inte tillåta människan göra bara mänskligt utan göra på ett annat sätt, eller hur? Visste man frestad att den man gillar att belöna den personen mer än den andra personen? Och det finns på många andra ställen, till exempel, jag ska nämna bara en text till. I första Moseboken 43 och 34, vers 34. När Josef möter sina bröder och när de ska äta med honom. Han ger till varje av sina bröder en portion. När han kommer till Benjamin så ger han honom 5 portioner av mat. Inte dåligt. Det är därför att Benjamin var den som var hans äkta bror, så att säga. Och i den här situationen så tror jag att Elkana, jag vet inte om han är medveten eller inte, om han drivs av Guds ande och han förstår det eller inte. Men det som jag tror att Elkana gör, det är att han profeterar till sin fru som är ofruktsam. Han ger henne någonting som rent mänskligt tillhör inte henne. Men han någonstans säger till henne, du, jag vill ära dig, jag älskar dig och jag vill genom det där som jag ger dig profetera till dig. Du kommer en dag att bli mamma, även när du är inte just nu där. Minns ni när, eller man skulle kunna nämna hur många personer som helst i Bibeln. När ängel kom till Gideon i domarboken 6:12, så vet ni alla att Gideon var inte någon frimodig man i den stunden, eller hur? Och när ängeln kommer till Gideon så ser han inte till honom, hör du fegis, Gud ändå vill använda dig. Utan han kommer till Gideon och säger, Herren är med dig, du tappre stridsman. Dubbel portion av uppmuntran. Det första är, Herren är med dig. Och när man är feg så är det väldigt skönt att höra att Herren är med någon. Men i det här fallet stannar ängeln inte där, utan han säger, du tappre stridsman. Han profeterar till hans svaghet. Lyssna nu noga. Han profeterar in i ett område, in i en aspekt av hans personlighet, där han kämpade som mest i sitt liv. Kära vänner, jag har sagt det många gånger, jag ska säga en gång till. När Paulus talar och när Mose talar redan och säger att hela Guds folk var profeter. Och när Paulus talar, om ni vill fungera i någon andegåva, så framför allt han att sök den profetiska gåvan. Varför? Jo, men det är därför det där handlar om. Det avgörande gåvans roll i upprättelsen är faktiskt den profetiska gåvan. Vet ni varför? Jag har sagt det redan. Jag ska säga det 10 gånger till, kanske innan jag är färdig med den serien. Därför att den profetiska gåvan är den enda gåvan som ser människan så som Gud ser henne. Den profetiska gåvan är den enda som har ögon att gå igenom all det yttre och se exakt vad Gud ser inne i någon. Och Gud såg vad Gideon egentligen var på insidan. Men troligtvis blev störd genom livets omständigheter och något annat. Och tappade frimodighet. Och när Gud går till honom, då ser Gud till honom rakt talar in i sin egen avbild i Gideon. Och ser inte till honom bara jag är med dig, utan du är en tapper stridsman. Tänk om någon sitter här nu. Och jag skulle inte behöva vara någon stor profet för att säga att 70% av oss behöver någonting av det här varan. Okej, får jag fråga vilka inte behöver? Kära Gud. Jag vet inte vad jag har varit med om jag ska nu lite skämtfullt säga. Så jag har varit på möten där folk säger, nu ska vi bli för sjuka och jag har fått kunskapens ord. Det är några som har ont i ryggen. Och kära någon. 80% av svensk befolkning kämpar med ryggen och så det är inget profetiskt. Eller hur? Så jag menar i den här situationen så är det, tror jag, så att han profeterar till henne och säger till henne, Gud kommer att göra någonting i din situation. Det skulle kunna också, ja, om jag tar bara en sådär i förbigående en liten kommentar. Det skulle kunna handla också om det mänskliga sättet att bli upprättad. Okej. När jag upptäcker någon aspekt av min personlighet. Där jag kämpar med mindervärdighetskomplex. Eller där jag kämpar med det. Är det inte vanligtvis så att jag blir väldigt snar att betona någon annan aspekt av min personlighet för att gömma den där svagheten som också syns. Är det inte så? Kära Gud, jag vet inte om det är schysst att nämna det här just, men jag minns när jag var ung, innan jag blev kristen, att i staden där när vi unga gick på promenader fanns en plats där vi alla gick. Så var en tjej som gick alltid i superkorta minikjolar. Nu talar jag mänskligt. Jag vet att det finns inga fula människor. Men hennes kanske ansikte var inte så där väldigt charmig och vacker. Och självklart att hon medvetet eller omedvetet inte vill att någon ska titta i hennes ansikte, utan att alla ska titta i hennes vackra ben då. Det är samma sak med oss killar. Är hjärnan liten, då tar vi t-shirt som är 4 nummer mindre för att musklerna ska synas. Ibland när man går på gatan och ser vissa killar, de går liksom till barnavdelningen på Hennes och Mauritz och köper sin t-shirt. Och det går knappt att dra över liksom. Det går väldigt lätt att dra över huvudet. Men när det kommer ner till musklerna, och speciellt till den där stora musklerna vissa av oss, då blir det lite svårare. Men låt mig få säga bara, det här är, vänner, låt mig få säga det här. Vi lever i en värld som är lurad in på det här spåret. Att många tror att upprättelsen kan åstadkommas genom att kompensera någonting som jag saknar. Att kompensera det med något annat. Genom att dubbelt så mycket betona något annat som jag är bra på. Om någon skulle vilja fråga mig, om min älskade fru kom nu och sa, skulle vi vilja dansa, om vi skulle dansa här? Nej, jag skulle hellre spela pingpong. För liksom, förstå mig. Jag minns när jag skulle dansa på ett bröllop för många, många år sedan, vi var ogifta, älskar, så. Och jag skulle dansa då med en väninna. Och hon sa, vad är det med dig? Har du något i ryggen? Du kan inte ens göra två steg så där på lätt sätt, utan du dansar så här. Ja, men jag kan inte dansa. Så varje gång när det är 40, 50 och 60 års kalas och folk vill dansa, då får jag munt i magen och går ut liksom. Ibland vill jag utsätta mig medvetet för det som jag är svag i. För att jag tror inte på världens sätt. Varken att värdera oss eller att upprätta oss. Så det hjälper inte mycket med jag invandrare, och det är jag. Att jag köper Mercedes och ställer den bredvid grannens stora Volvo eller något sånt. Och sen går jag ut från min bil och liksom, därför att jag har ännu inte blivit upprättad från det som jag har blivit van i min kultur att göra. Gode tid. Är jag för tydlig? Det jag vill komma till, det är följande. Evangeliet erbjuder aldrig dubbel portion som kompensation om jag kämpar med något. Om jag säger så här, det går inte att kompensera en svaghet i livet. Det går att bara bli upprättad. Och upprättad blir inte jag nödvändigtvis i min svaghet eller okunnighet att kunna dansa eller att inte kunna dansa. Jag blir inte upprättad nödvändigtvis genom att gå på kurs och lära mig att dansa. Mycket starkare upprättelse är att jag accepterar att jag inte kan dansa. Och goodbye. Okej. Därför att i Guds ögon så finns inte en mall för värdering som han sätter dig och mer igenom. Och sen som på ungefär på när vi ska ta körkort, liksom de där små hål där på den där plastgren. Och är krysset i alla hål, då är du toppen. Ja, men om jag sätter det där plastgren med hål där och kollar efter kryss på allt som världen kräver av mig, förväntar sig av mig. Och som denna värderingssystem som vi lever i, då blir många, många, många hål i mitt fall tomma. Det dyker inte upp någon kris. Något kris. Okej. Så jag tror att det som sker här, det är det första viktiga. Det är att hennes man helt enkelt profeterar till henne. Och vänner, det här behöver vi. Syskon, det här är, jag menar, kära någon, ska jag fråga, vem behöver uppmuntran idag, så flyger alla fyra händer upp. Eller två händer i alla fall. Okej, vi går vidare och läser vers 7 och, eller 6 och 7. Och det står skrivet så här. För att göra henne upprörd brukade hennes medtävlerska rätas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus rätades Penina med henne på samma sätt. Intressant text. Hur ska jag veta vid vilken aspekt av min personlighet behövs upprättelse? Hur ska jag veta det? Jag tror det är mycket lätt. Där någonting rätar dig till den milda grad, så att när jag tänker på saken och påminns om den, och den drar mitt värde till stoftet, det är där jag behöver upprättelse. När omständigheterna, situationer eller något annat rör vid någonting som får mig att bli röd i ansiktet. Nu är jag mycket röd, men jag har varit på kusten där eller något. Som får mig att känna mig underlägsen. Som får mig att känna mig värdelös på det område och bland människor. Det där jag behöver upprättelse. Jag minns innan jag blev kristen på den gatan där jag växte upp. Så jag växte upp i ganska fattig familj faktiskt. Min pappa dog tidigt. Mamma hade 7 barn. Jag var yngst. Vi hade inte mycket hemma. På den gatan fanns några familjer som var väldigt, väldigt välmående, både materiellt. De gav mig ett smeknamn, några av mina vänner, som jag inte ens idag vet vad det betyder eller varför de gav mig det smeknamnet. Det enda jag minns, och den personen träffade jag faktiskt igår. Bror till en av mina absolut bästa vänner. Den där jag minns, det var en situation efter att jag blev frälst, så träffade jag honom och han nämnde mitt smeknamn. Och det var helt uppenbart att det var med en lite överlägsenhetens känsla. Det var som att, jag tror inte att han gjorde det medvetet, men han sa något som började gå in i mig och leta efter det där lilla området där jag kunde mänskligt talat känna mig underlägsen. Det som hände i den stunden, om jag inte var frälst, så skulle jag aldrig kunna förstå vad som hände. Jag gjorde ingenting. Någonting reste sig inom mig. Och jag bara tittade på honom och han blev helt förvirrad. Och så sa han, utan att jag kommenterade, jag tittade inte så där ni vet, med min välsignade serbiska blick. Eller, någonting reste sig i mig. Och jag vet vad. Den upprättade, även om jag inte totalt upprättade ens idag. Men den upprättade personlighet reste sig inom mig. Den personligheten som jag har upplevt att nu ger evangeliet värde till mig och inte vad världen ser om mig. Den där på nytt föddes då jag reste sig upp. Och när jag tittar på honom bara, liksom, det som jag skulle kunna, om jag skulle våga beskriva min blick, det var ungefär, vem pratar du med? Det där personen som du talar om, den finns inte mer. Den som du nu talar till, det är en annan person som har mött Gud. Och utan att jag sa ett ord så ser han bara, han liksom växlar plötsligt från ena tema till det andra. Och säger, du står, Ja, jag märker du har ett fantastiskt liv. Du gör precis det som du älskar att göra. Och jag ser. Så bara, okej, okay, kör på bara. Jag behöver ingen advokat av mänskligt slag när den helige ande bor i mig. Jag behöver inte stå länge där, oberoende bland vilka jag står, och skämmas för det som jag har varit. För det finns något annat som jag är i Kristus. Det är det upprättelsen gör. Upprättelsen rör vid de områden i våra liv där vi kan stå upprätta. Titta rakt med människor i ögon. Vi behöver inte sänka blicken och huvudet. Evangeliet. Och jag skulle vilja skrika ut här. Hur mycket viktigt det här är för oss vänner. Inte minst oss i västvärlden. Att det är evangeliet som ger oss värde och inget annat. Vi behöver ingen competition med våra grannar för att leva upp till deras standard och något sånt. Sånt imponerar inte på folk. Det som imponerar på människor, det är vad Guds ord gör i våra personligheter inne på insidan. Det är det som vi behöver. Och det är det världen behöver. Världen behöver inte kristna som har kommit upp till samma materiella nivå som resten av världen. Okej, tack och lov för det. Förstå mig, jag ser inte att fattigdom är någon ideal. Det fattar vi allihopa väl. Visst är jag gladare att jag har 3 par byxor idag, även att Jesus sa att jag behöver bara 1 par. Jesus och min fru säger det. Därför att hon säger alltid, vad ska du med 2 par? Du kan bara gå i 1 par. Åt gången i alla fall. Så. Okej, okay. Så låt mig bara gå vidare då. Men det här att hon blev retad gång på gång. Och här står det skrivet år efter år. Okej, vänner. Låt oss vara frimodiga här idag. Vi är faktiskt där. Jag kommer att avsluta om några minuter bara, trots att det är långt ifrån färdigt. Låt oss bara göra så här nu. Du och jag tror jag att vi vet väldigt, väldigt bra djupt inom oss vilka saker skrämmer oss, vilka områden i vår personlighet är ännu så svaga så att vi försöker antingen undvika att konfronteras med det eller så försöker vi kompensera med något annat. Men tack och lov, när vi kommer så här tillsammans så kommer vi inte inför någon världens jury utan vi kommer inför vår far. Vi kommer som familj där om vi lever i Romarbrevet 12:2 så kan vi hjälpa varandra. Om vi inte anpassar oss till denna världens tänkande då kan vi vara varandra till välsignelse. Och om vi släpper in den heliga andens gåva, den profetiska gåvan, så kan vi faktiskt tala. Vi kan ge varandra dubbla portioner varje gång vi möts faktiskt. Och tänk på något område i ditt liv. Jag har många. Där jag inte önskar att jag skulle avslöjas. Där jag inte önskar liksom att jag skulle avslöjas på den, i den bemärkelsen att bli besegrad av det. Säkert finns mer än jag vet, fler än jag vet, där jag skulle försöka och vilja undvika att bli utsatt för någon utmaning där jag vet att jag inte duger. Och istället för att då leva i någon rädsla eller något så kan vi leva i upprättelse. Där någonting retar mig, det som är intressant att det står skrivet så här, hur Hanna upplevde det. Det står skrivet, nu grät Hanna och ville inte äta något. Finns det något område där ditt livs aptit minskar när du tänker på den saken? Det är den saken som Gud vill bryta makten i över ditt och mitt liv. Och det är det område där jag behöver upprättelse. Bara gå lite vidare. Då när hon grät och inte åt något, då sa hennes man Elkana till henne. Det är märkligt hur en man kan vara. Både profetiskt och klumpig. Såna är vi väl, va? Hanna, varför gråter du? Kära Gud, jag vet inte hur många år har de varit gifta. Och han frågar, varför gråter du, fru? Så är det, sa han. Varför är du så ledsen? Och lyssna nu till sista vad han sa. Det vore bättre om han höll munnen helt enkelt. Han säger, är inte jag mer för dig än 10 söner? Kära Gud, han hade problem med mindervärdighetskomplex. Det här mannen hade sannerligen inga mindervärdighetskomplex. Han dök till allt 10 gånger så mycket. Hanna, är jag inte bättre för dig än 10 söner? Och jag vet inte vad hon sa till honom, men om jag var hon så skulle jag ha sagt aldrig i livet. Och det är inte frågan om att du inte är bra för mig, men du kan inte ersätta, du kan inte kompensera något som jag som person behöver så mycket. Och det behöver, vänner, låt mig få bara understryka, jag talar inte nu som att det som Hanna kämpade med är det som gäller här nu, utan jag talar om vilken mental, känslomässig handikapp som helst. Det är det vi talar om. Det är där Gud upprättar oss. Det är där vi behöver Guds kraft och Guds evangelium. Och då kan det inte ersättas och kompenseras med 10 gånger av något annat. Aldrig. Det finns en annan väg och jag ska läsa bara det här och stanna där. Därför att jag vill inte gå vidare där tiden är redan långt över så att säga. Men jag läser bara, om man ska nu gå efter någon recept. Och jag gillar inte, jag måste säga, jag gillar inte böcker som säger 7 steg till det och 8 steg dit och 15 steg dit. Och jag menar, jag ska skriva en dag en bok som kommer att heta 39 steg. Om hur du kommer ut ur förvirringen som du kom in i på grund av alla steg du gjorde tidigare. Det kommer att bli bestseller, det lovar jag. Om någon orkar läsa alla 39 steg. Låt mig bara läsa det och jag ska stanna utan att gå vidare nästa gång. Om Herren så vill så ska jag gå in på det. Vers 9. Sedan de hade ätit och druckit i Silo, reste sig Hanna och gick till Herrens tempel, där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa, Herre Sebot, om du vill se till din tjänarinas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarina utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv. Och ingen räkning ska komma på hans huvud. 4 livsviktiga saker. Hanna reste sig en dag. Ja, men vadå reste sig? Hon satt på stolen så reste sig. Nej. Hanna gjorde det som Jesaja 52, vers 1 och 2 säger. Och där står det skrivet så här. Vakna upp, klä dig i din styrka, du Sion. Klä dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, till ingen oomskuren eller oren ska härefter komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Låt mig få säga bara så här, jag tror att vi är överens allihopa att problemen och kamp som vi har inom oss, Gud löser dem ibland själv direkt, många gånger genom någons förbön och hjälp. Men det finns en annan aspekt här och det är att någon gång måste jag resa mig upp. Någon gång måste jag stå upp och säga, nu är det nog med det här. Jag är Guds barn och där får inte plåga mig vidare. Först reste hon sig upp. Sen står det skrivet att hon gick till Herrens tempel. Hon gick till Herren själv. Och oberoende av alla hjälpmedel som vi har. Och tack och lov för allt. Jag har för 5 år sedan varit mycket mer dogmatisk när det gäller det här. Jag har inga problem att vi tar all hjälp vi behöver. Men vi måste förstå att upprättelse. Det här upprättelse. Nås inte genom något annat än genom den här boken och hans ande. Det finns inget annat som kan hjälpa oss. till den riktiga upprättelsen. Så hon gick till Herrens tempel. Vad gjorde hon mer? Det största är att hon började be med bitter gråt. Det som jag vill säga är att hon var rakt igenom genomskinlig och öppen och levde i ljuset. Hon blev väldigt missuppfattad. För att den där avfälliga, feta prästen som satt där, han såg bara hennes beteende med mänskliga ögon och dömde henne på en gång. Tills Guds ande kom över honom, och det ska jag nästa gång ta upp. Och sen gjorde hon det där fjärde lilla saken som kan betyda så fruktansvärt mycket. Jag vill inte säga att det ska vara regel, men den finns i texten. Hon gav Herren ett löfte. Vet ni vad löftet är för mig? För mig är löftet uttryck för det djupaste desperation. Löftena ger vi vanligtvis när vi är så desperata. Så att vi tänker bara, nu Herre, nu lovar jag dig om du hjälper mig den här gången. Och vad bad hon om? Hon bad om en son, och så sa hon, om du upprättar mig som kvinna nu, så att jag får mitt värde tillbaka, att jag får tillbaka min funktion, då kommer jag att helga min upprättelse och tjänst för dig. Vänner, det här är kort sammanfattat vad våra liv handlar om. Exakt. När vi kom till Gud så var vi så desperata. Vi gav våra liv till honom. Och han upprättar oss för att våra liv ska tjäna hans syfte. Ska vi be tillsammans? För jag säger bara så här. Ibland undrar jag, och jag tror att många kanske, eller några av er undrar, varför bjuder han inte till förbön efter sån undervisning? Ska jag vara ärlig och säga varför? Jag må ha fel. Jag ser inte det fel att bjuda fram till förbön. Tvärtom, många gånger väldigt viktigt. Men ibland upplever jag att vi bjuder för mycket fram och uppmuntrar människor för lite att gå hem och ta den här boken på allvar. Det är välsignat med handpåläggning. Underbart välsignat. Men något som är mer välsignat än när det här ordet tränger igenom allt och kommer in. Det är välsignat med syskongemenskap. Men någonstans måste var och en av oss komma ibland i livet till den punkten där jag hänger endast på Herren och ingen annan. Jag talar inte om individualismen. Jag talar inte om att vi ska vara självständiga och oberoende av varandra. Men någonstans tycker jag att vi i våra karismatiska kretsar har lärt människor för mycket. Bara du kommer fram och pang, 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 så är allt okej. Okay. Inte allt okej. Okay. Jag har människor falla, jag har sett människor falla i golvet. När de kom fram för förbön, de var sura som inlagda gurkor. Och när de gick upp så de var lika sura. Och jag tänkte, vad i hela världen är det för Guds kraft när de knuffades på golvet? När de föll sura och de gick upp sura. De var medlemmar i Surahammars pingstförsamling. Nej, det var väl i någon tidning där. När Surahammars pingstförsamling invigde sin nya byggnad så stod det i tidningen, sura pingstvänner under samma tak. Kära Gud. Jag var i där och de är inte så sura alla. Nej. Men förstå mig varför. Jag vill bara uppmuntra mig själv, dig. Ta det här. Ta det här ordet och säg, Herre, uppenbara dina under för mig. Vet, jag måste säga, jag är så okarismatisk. Det är kanske därför vi har den kombinationen. Min fru, hon ser goda tid, visioner, det ena och det andra. Och Gud visar henne genom detta och hon blir förvandlad genom detta. Jag har aldrig inte sett ens mig själv i någon vision. Och att snacka om änglar, det är bara oj, oj, oj. Men en sak har jag upplevt några gånger. Det är att det här ordet blev levande för mig. Och jag kan säga en sak. Det befriar mig. Vi ber tillsammans. Fader i himmelen. Tackar dig för att du är krukmakaren. Och Herre, jag tycker att jag är nästan tråkig här, att Jag ser så många gånger inför dig att jag själv har sån behov att gång på gång på gång bli upprättad, styrkt, att tro att du inte säger till mig, hör du, nu är du en klump som ingen kan göra något mer av. Herre, tack för det där exemplet när en hel nation gick sönder efter att du har format dem. Och då säger du till dem om krukmakaren och säger, skulle inte jag förmå Israels barn att upprätta er igen? Och så som vi vill tro och tror på att det som vi läste om Jerusalem, det som vi läste om Israel, det som vi läser om olika individer i Bibeln, det där, Herre, vill vi tro idag för oss själva. Upprätta oss igen, precis som Psaltaren säger där, Herre, upprätta oss igen. Och jag ber, Herre, att du ska just nu ingjuta ett nytt hopp i dem av oss som upplever, Herre Gud, jag orkar inte tro mer, att du kan göra något. Herre, ingjut ett nytt hopp just nu. Ber om det, Fader. Ber om det, Fader, i Jesu underbara namn.